Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkomna till dagens sändning i Radio Nolaskogs. En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger är en tradition. Det är nu således en djupt rotad tradition då vi programvärdar i Radio Nolaskogs samlas innan sommaren för att berätta för lyssnarna och för varandra om ett speciellt sommarminne. Idag är det den 17 maj eller 17 maj och då får vi väl gratulera Norge på sin nationaldag. Och det är ju lite häftigare firande i Norge än vad det är i Sverige. Jag var en gång i Trondheim på 17 maj och det var häftigt. Jag vet inte om det blir några Norge-historier idag, men vi ska göra så gott vi kan att berätta sommarminnen. Det här går till som en stafett och vi är 9 stycken som ska berätta sommarminnen idag. Det är förutom jag, så är det jag som heter Åsa Bodén, så är det Bo Westberggren, Inger Grundroth, Sven Lindblom, Elin Holmberg, Per-Eddie Bjuggstam, Görel Brattström och Tommy Dickens. I studion sitter Erik Bergström. Och i studion sitter just nu, är det både jag och så är det Bo Westberggren. Välkommen Bo.
Tack så bra för det.
Och vi har några sommarminnen på lager.
Ja, det har jag säkert. Jag har ett bestämt som jag tänker berätta om.
Ja, vad kul. Då ska jag berätta om mitt sommarminne. Och jag brukar alltid berätta om Öland. Fast sen blir det inte Öland den här gången. Utan det här är i början på 70-talet. 71. Då pluggade jag i Uppsala. Och strax innan, eller när vårterminen hade tagit slut, då bestämde vi några kursare att vi skulle göra en resa. Och det var ju inga stora reskassor vi hade, men vi skramlade ihop det vi hade. Och sen så bestämde vi oss för att åka till Lausanne, Vevey och Montreux i Schweiz. Och till saken hör att vi var 2 stycken som tidigare hade varit där nere på språkresan. Så det skulle bli liksom en liten nostalgitripp. Ja, så vi köpte en tågresa från Stockholm, tur och retur, Lausanne. Så for vi. Vi åkte ju från Uppsala då först på morgonen. Men sen själva resan gick ju från Stockholm. 4 stycken var vi. Och så for vi och sen hade vi en oförglömlig vecka. I både Lausanne och Montreux och YVV. Och vi började gå in så mycket på den. Vi var glada. Några och 20. Så man kan tänka att vi hade vansinnigt roligt. Och pengarna, de gick åt om man säger så. Så kom den dag vi skulle åka hem och vi kom då, biljetten räckte ut i Stockholm, så kom vi till Stockholm central. 2 av oss, de skulle vidare söderöver, men min Marianne och jag, vi skulle upp till Härnösand. Fast vi egentligen skulle vi till Uppsala, för att där väntade våra respektive pojkvänner och sen skulle vi vidare till Härnösand för att sommarjobba. Men när vi stod på Stockholm central, vi hade ju inte ett öre. Inte ett öre hade vi. Det här var ju innan något cash och innan något kort och innan man kunde gå in på internet och föra över pengar. Så där stod vi. Ja, och så kom jag på den lysande idén att vi hoppar på ett expresståg. Och sen så när konduktören så kommer vi och så börjar vi leta efter biljetterna. Åh, de glömde vi på toaletten på Stockholm central. Ja, vi tyckte det var ju en vattentät idé. Så upp på tåget med pick och pack och så in i en sån där kupé med glasdörrar, du vet.
Ja.
Och sen så övade vi in replikerna och han skulle naturligtvis fråga, vad ska ni? Ja, till Härnösand skulle vi ju säga då naturligtvis. Ja, och vi satt där. Men ju längre tiden gick och tåget rullade ut alltså, så blev det lite hysteriskt fnissigt. Och sen kommer konduktören, slår upp dörrarna, biljetterna och börjar visa. Och vad är, Och så började vi ju tokskratta. Alltså så här riktigt fnissa som man ju gör, va? Ja. Och spända han ögonen i och sa så här, ni har aldrig haft några biljetter. Jo, men vi glömde. Ni har aldrig haft några biljetter. Vad ska ni? Ja, till Härnösand. Ja. När vi kommer till Uppsala, ni sitter kvar. Jag kommer in och hämtar ut er i kupén och sen går vi till stationsinspektören. Det här ska redas ut. Och då får det två ganska så spaka tjejer som satt där. Ja, jag tänkte vi skulle ju ta Uppsala och bli ut, men det här med stationsinspektören lät ju. Så vi började gå igenom straffskalan, fängelse, böter. Ja, och det var något bleka unga damer som satt i kupén när tåget rullade in på i Uppsala station eller central. Och då kommer konduktören. Och vi reser oss upp och han tar tag i båda oss. Och sen så när vi kommer ut på tåget så han, nu ska vi till stationsinspektören. Och då ser vi våra pojkvänner stå där. Och de blev ju alldeles... Precis när vi kom till stationsdörren så han, hör ni tjejer, det här var urkul. Iväg med er. Ni skulle ta upp så och det finns ingen stationsinspektör. Ja, så att... Så var det med det, men det var en kul resa, både i Schweiz och sen sista resan. Nu ska jag spela The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I
Ja, jag heter ju alltså Bo Vespergren då. Och tillsammans med mig i studion nu så sitter Inge Grundroth. Och jag tänkte berätta för henne om en av mina sommarminnen. Ett av de där sommarminnena som jag aldrig glömmer, och inte för min fru heller för den delen. Det var 1954. Maj-Lis var min nya kärlek. Vi hade varit tillsammans i ett halvår innan. Och det blev ju vi två. Jag förstår inte varför det blev det egentligen. Därför att det som hände under den här segelturen som vi hade bestämt att vi skulle göra. Vi skulle åka ner till Höga kusten med en segelbåt. Jag seglade mycket sedan tidigare och tävlade också. Och det var liksom lite ledigt. Och då bjöd jag med mig min kärlek Maj-Lis för att hon skulle få följa med. Och vi skulle vara ute en vecka. Och vi hade tänkt att vi skulle åka till Trysunda och Ulvön och ner till Bönhamn och annat sånt där under den där veckan. Så vi packade segelbåten. Det var en delfin, en ganska stor segelbåt. 10 meter lång var den med 30 kvadratmeter segel. Och vi packade med sovsäckar och annat sånt där. Och så sedan så åkte vi iväg ifrån Örnsköldsvik på vår första segelsemester. Och hennes första segeltur överhuvudtaget. Det gick alldeles utmärkt. Vi seglade ut genom Örnsköldsviksfjärden. Det var nordlig vind så att vi satte liksom spinack. Och det var väldigt, väldigt romantiskt. Och sedan när vi kom ner mot Hörnsgatan och Trysunda så var det Genua. Och så småningom så hamnade vi i Trysunda hos Algot Boman och hans brygga. Jag kände de där människorna sen tidigare. Så vi lade till där och det var en strålande dag. Och vi gick på Trysunda och hade det jättemysigt. Ja, mot kvällen så var det lite sämre väder faktiskt. Vi låg ju i båten, den var ganska smal men det gick alldeles utmärkt att ligga in där. Men på natten så började det blåsa förfärligt och började på regna. Och det regnade och det blåste och det regnade och blåste. Och det gjorde det även nästa dag. Så vi var alltså inblåsta då i Trysunda. Nästa dag regnade och blåste också. Vi hade en dryg vecka på oss för att göra den här resan. Men när tredje dagen också liksom var blåsig, men inte så mycket regn, då kom Algot Boman ner och sen så sa han så här att hör du Bosse, är det så att du tänker åka vidare så gör det nu idag då för att det ska bli ännu sämre väder efter det här. Det blåser ju nordostlig vind och det blåser ganska bra, men jag tror att det där går bra. Ja, vi bestämde då efter det att vi skulle fara, men vi tänkte å andra sidan så här att vädret var ju så dåligt så att det var väl ingen, det var inte läge för att fortsätta resan söderut, utan vi tänkte vi åker väl hem då. Vi satte segel. Jag satte ett lite för stort segel på förmasten. Och så att när vi kom ut på Trysundafjärden i den där hårda nordostliga vinden så upptäckte jag ju att det där seglet, det var ju alldeles för stort. Och vi hade dessutom fullt stor segel också. Så att båten liksom, den stampade och det blåste och det yrde vatten. Och vi skulle alltså åka hem till Övik igen och vi hade kryss för att vi skulle komma oss hem. Jag insåg att det här skulle inte gå. Och eftersom Maj-Lis inte hade seglat någon gång förut så kunde hon ju inte sitta vid rorpinn. Och jag insåg att vi måste ju byta segel för det här gick ju inte. Så att jag sa åt Maj-Lis det att du måste krypa upp i förluckan där borta och så sen försöker du ta ner det där seglet där. Så att vi får liksom lite bättre att åka med. För det här är lite för mycket segel som vi har uppe nu. Ja, hon gjorde det och hamnade precis liksom just när vattnet kom forsande i en sån här stampning. Så att hon var helt blöt naturligtvis. Och så småningom så fick hon ju ner den där genan och vidare. Och stoppade ner den där. Och då sa jag, då måste du sätta focken. För att vi har ju kryss upp nu mot Vågön och hemöver, så att du måste sätta den då. Det är den lilla påsen där som ligger där om babord. Ta den och så sen så sätt upp den på vajen och annat sånt där. Och hon gjorde det där mycket riktigt under sköld utav såna här sjöar som kom. Som, och hon var ju fullständigt nerblött. Hon fick upp så småningom den där focken där. Och så sedan så skotade jag hem den där. Men då visade det sig det att de här latterna som sitter för att styva bakkanten på seglet. Det hade hon ju inte vetat om att de skulle sätta sig där också. Så att när vi nu skotade hem det där. Då började det på smälla och fladdra in där focken så väldigt. Så att hela riggen den riste ju naturligtvis. Och då insåg jag det att det här kommer ju inte gå det heller. Maj-Lis, vill du gå fram igen, kryp upp i förluckan och så sen ta ner den där focken, för annars så kommer vi tappa riggen som det rister i den här blåsten. Ja, hon gjorde ju samma sak igen och vart ju ännu blötare naturligtvis och fick ner förseglet så småningom. Och då hade vi bara storseglet kvar och det var ju tillräckligt. Och det går alltså hjälpligt att även kryssa med enbart storsegel. Så att på det viset, så det var ju ingen fara på något vis. Men hon var blöt. Och så kom hon tillbaka och så sedan så sa hon så här. Bosse, det är vatten in i båten. Det är mycket vatten in i båten. Och då visade sig det att i den här hårda sjön så hade skarnläcket, hade det blivit en springa i skarnläcket så att det läkte in vatten hela tiden. Ja, sa jag, då har vi bara ett att göra, sa jag. Pumpen, den ligger där på babordssidan. Ta den, så pumpar. Och hon, stackaren, fick ju pumpa hela Trysundafjärden upp. Ända upp tills vi kommer upp till Skombarshamn och vart det lite bättre. Och så småningom så kom vi alltså in till stan. Och allting var ju blött i båten naturligtvis. Och hon hade blöta kläder. Och sen har jag efter det funderat många gånger. Att hon överhuvudtaget liksom var intresserad av mig i fortsättningen. Men det visade sig det tydligen. Att det där var kanske det där badet som behövdes för att vi skulle kunna få vara tillsammans. Och vi har nu alltså varit tillsammans i 63 år.
Fast du testade alltså henne.
Hon var testad den där sommarfärden.
Ja.
Ja. Och konstigt nog så tycker hon fortfarande om att segla.
Ja.
Så hon har inte vägrat.
Nej, men det kanske var lite lugnare att segla sen dess då.
Ja, det var lite lugnare, mera mera förberedda än den där gången i alla fall.
Du gjorde bort det värsta redan från början.
Ja, jag gjorde det tydligen.
Ja, vad kul.
Ja, det var en händelse.
Ja, det kan
om
det.
Något.
Ja.
Efter det så tänkte jag spela en skiva som passar, tycker jag, i det här. Sven Ingmars Sommar, sommar, sommar är det bästa jag vet.
Då tar jag till ett eget litet knep. En fånig liten ramsa som jag hittat på, som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som jul. Drar upp min rullgardin, då kanske regnet bara öser ner. Då blundar jag och nynnar på en melodi som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som jul. När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord, då har jag som en magisk hemlighet. En fånig liten ramsa med såna ord som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol.
Ja, vi tackar Bo Westbergren för den fantastiskt blöta historien. Jätteroligt verkligen. Och han spelade då alltså Sven Ingvars och Sommar och sol. Och nu är det min tur. Jag heter Inge Grundroth och vi sitter här i direktsändning.
I radion.
Och berättar sommarminnen. Mm. Och jag ska berätta för dig, Sven Lindblom. Välkommen in.
Tack och då, tack.
Och jag tänkte berätta om en semesterresa som vi gjorde till Norge 1970. Jag och min pojkvän som nu är min man då, och våra vänner Lasse och Eva åkte i vår vita Amazon från Husum egentligen, för vi bodde ju där, och åkte då, skulle till Norge på semester. Åkte till Funäsdalen först då, och jag hade jobbat där en vinter 1966. Så det var kul att komma dit igen och se hur det var där. Och sedan vidare då från Funäsdalen och in till Røros i Norge. Sen åkte vi då vackra Gudbrandsdalen ner till Oslo, hade vi tänkt oss. Men när vi kom ner över, alltså, Gudbrandsdalen är fantastiskt vackert. Mm. Alla de här husen, och man undrar, det här programmet som går på tv där ingen trodde att någon kunde bo. Mm. Du har sett det kanske?
Ja, det är spännande. Ja,
man åkte ner så såg man ju de här husen uppe på, man fattar inte hur de kommer dit. Högt upp på bergen. Ja, ja, fantastiskt vackert var det. Och så småningom så hamnade vi då i Oslo. Det var stökigt där nere. Det var vägtullar och svårt att hitta. Och vi tänkte, ska vi fortsätta eller ska vi försöka ta oss tillbaka till Sverige? Men vi hittade liksom ingen väg ut. Till slut så hade vi kört runt ett tag och hittade då en liten rostig liten skylt. Som det stod Sverige på, en gul skylt med svart text. Men vi fortsatte lite ner över, tänkte jag. Det Norge-äventyret var inte slut än. Så vi fortsatte till Horten, heter det. Och därifrån kunde man ta en färja över till Moss. Det var en fantastiskt vacker dag. Solen sken och otroligt fint. Och där så hyrde vi en hytte, en liten stuga där för övernattning. Och det fanns möjligheter att fräscha upp sig. Alltså, det fanns duschrum och sånt där. Så vi tänkte då, Eva och jag, att vi skulle ta tillfället i akt att duscha och tvätta håret. Så vi tog våra grejer, vår necessär och allt, och stack iväg och skulle duscha och tvätta håret. Och vi stod där och hade blött ner oss och stod med håret blött. Och så hör jag Eva säga, men vad är det här för konstigt? Det blir ju liksom, det blir ingen lödder av schampot. Är det något fel på vattnet? Eller vad är det för fel här? Och på den tiden så fanns det ett schampo som heter lustrekräm. Mm. Och det var då alltså i samma tub som tandkrämstuben. Ja, som det var ju sådana tuber med där lustrekrämschampot. Och hon hade då blött hår och stoppat ner handen i necessären, plocka upp en tub, och så visade sig att hon stod där med håret fullt med tandkräm istället för schampo. Alltså, vad vi har skrattat många gånger och sådär. Vi fick ju så småningom bort all den där tandkrämen från håret, och hon fick sätta sitt i sitt lustrekräm som hon hade med sig. Ja, jag måste skratta när jag tänker på det där, hur det kan gå. Resan fortsatte i alla fall. Vi drog iväg neröver till Halden, heter den. Det är en liten plats som har en fästning. Och av någon konstig anledning så råkade vi, jag vet inte hur vi hamnade, men vi körde en väg högt upp, grusväg högt upp, och så småningom hamnade vi upp i fästningen. Och där stod det vakter, och alltså de bara ruskade på huvudet och tänkte, de tänkte säkert så, dumma svenskar som inte fattar att här kan man inte köra. Så det blev lite omvänt, alltså Norge, de klankade på oss och berättade historier, och vi klankade på dem och berättade historier. Men de tyckte nog att vi var ganska puckade, som man säger, och hade hamnat där uppe. Hur som helst så tog vi oss ner så småningom och tillbaka till Sverige. Ja, men det var en fantastiskt rolig resa. Och det här med tandkrämen i håret, det har liksom följt med oss. Och vi påminner varandra ofta om det.
Jag förstår.
Det var alltså Oslo, staden. Det var ju sommar och sommar i stan. Och det är ju snart sommar i stan igen. Så att jag tänkte att vi skulle avsluta det här med att lyssna på en låt som heter Summer in the City med Joe Cocker.
Det gör vi.
Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city.
Ja, jag heter Sven Lindblom och sitter här i studion med min gamla kollega från ÖA, Elin Hornberg. På den tiden du, Elin, när vi jobbade på tidning, då var det kul och det var inte tal om indragningar och bantningar inte.
Nej, inte så mycket i alla fall.
Nej.
Kul att vara här med dig igen, Sven.
Och jag ska berätta för dig, i direktsändning då för Radio Nolla Skogs, ska jag berätta om en resa, en drömresa som jag gjorde i samband med min pensionering. Och det gick till Svalbard. Och jag har ju alltid haft glädje och intresse av Nordkalottfrågorna och Nordkalotten och nordliga trakter. Och det här var ju en drömresa ända sedan pojkåren. Hade jag läst Albert Wikstens skildringar om pälsjägarnas paradis och bland björnskyttar och sälfångare med mera uppifrån sälfångsfartyg och uppe vid norra ishavet. Och då blev det här äntligen av den här resan, och bland de första vi mötte när vi kom till Svalbard då, det var ju Mikael Lagerborg, det är Åke Lagerborgs son. Han var då bibliotekarie, och när vi träffade honom så säger han: men det vet du att Albert Wiksten, han var aldrig till Svalbard. Men tänkte jag, det var ju en, bara det, ett liksom ett antiklimax. Han har skrivit utan att vara där och tänka, står jag här i alla fall.
Vilken bluff.
Ja, och det var en helt fantastisk resa. Det här var då på Valborgsmässoafton och första maj, det år som vi firade där uppe i Svalbard. Och Svalbard har ju sina tre näringar egentligen. Det är polarforskningen, det är kolgruvorna och det är turismen. Och kolgruvorna, de går riktigt bra nu. Sverige var där och bröt också i Sveagruvan, kanske du har hört talas om. Och den går ju som tåget nu. Där är det 12 meter mäktigt kollager. Alltså tänk dig att det är 12 meter kompakt kollager man bryter. Och ett utmärkt kol som man använder i Tyskland för inom kol- och stålunionen på sin tid. Och så fortfarande alltså ett utmärkt kol för magstugnarna. Och därför var det också krigshändelser där här på Svalbard under andra världskriget. Men sedan 1920-talet så är det här en ögrupp under norsk överhöghet, och det får ju inte finnas någon militär där, utan det är ett fredligt område. Som sagt, en av målen för den här resan, det var ju då att jag skulle åka Svalbard Ski Marathon också på skidor. För det var ett utmärkt skidförare där på Valborgsmässoafton. Och Svalbard Ski Marathon, som framgår av namnet, att det är 42 kilometer, och det var ju inga större problem. Utan det spännande var ju att det var isbjörnsvakter längs spåret. De satt på snöskotrar med älgstudsare i beredskap för att varna oss för isbjörnar.
Och så exotiskt.
Ja, verkligen. Verkligen. Och alla som i Långerbyen gick ju med vapen i varje fall. Men det ansågs inte lämpligt inne på banken. För då ställde man bössan i farstund när man skulle göra sina bankärenden. Men annars så var man ju beväknade så fort, och i varje fall så fort man gick utanför byn. Vi var en liten skidtävling för barn där också, bara alldeles utkanten av Långerbyen. Och det var en isbjörnsvakt som stod där också. Och så följde vi med då och när Mikael Lagerborg till hans sommarstuga där ute, och då innan vi gick ur bilen så tog han med sig geväret och gick och smög sig på baksidan av huset för att se om det var någon isbjörn där innan vi kunde gå in i huset.
Oj, oj.
Och vi såg spår efter isbjörn, men vi lyckades aldrig se någon, inte. Till den här resan hörde att vi hade bestämt att vi skulle göra en 2 dagars utflykt på snöskoter. Och det är klart, då, vi var ju pensionärer då, både Gunilla och jag. Så vi hade ju räknat med att vi skulle åka med varandra. Så hon skulle åka på min skoter då som passagerare. För jag hade inte mycket kört snöskoter, men lite grann i alla fall. Och hon hade ju aldrig suttit på en snöskoter förut. Och då visade det sig att den här gruppen som vi skulle åka då en dag ut till en havsvik där på Svalbard, där en holländare hade låtit ett segelfartyg frysa in i isen. Så det var is runt om då, och fartyget var infryst ungefär 9-10 månader per år. Men det var ju öppet vatten en kort period under sommaren. Annars så fick fartyget frysa inne då. Och det var en 8-9 kojplatser ombord på fartyget. Så det var inte mycket för passagerare. Men då vi skulle iväg på den här resan då. Då visade det sig att vi var bara gruppen. Det bestod bara av reseledaren och Gunilla och jag. Alltså 3 personer. Och av säkerhetsskäl så fick vi ju inte åka på samma skoter för att, utan då skulle vi, om det har något inträffat, skulle vi ha blivit tre personer på samma skoter, och det gick ju inte. Därför måste vi ha en skoter var. Och Gunilla, som aldrig hade kört skoter då, hon fick också tilldelad en skoter. Och var ju tvungen att köra då i 2 dagar. Så hon fick riktigt ont i den där tummen som hon förde gasen med. Men det gick ju. Det var ju bara att sitta gränslig och tuta och köra. Och så det var ju det riktigt äventyr faktiskt. Och på hemvägen då valde han en annan rutt. Ja, vi kom ju fram till det där fartyget förresten. Och vi såg Svalbardrenar lite här och där då vi på höjderna runt om. Och det är en alldeles speciell typ av ren förresten. Den liknar inte den svenska tamrenen eller vildrenar som har funnits här. Utan den har så korta ben, så de är mycket, mycket speciella. Väldigt, väldigt kompakta och korta ben. Och den där Svalbardrenen, den var ju väldigt vanlig. Förresten, när jag var då och åkte det här långloppet på skidor, så var jag borta en halv dag. Och min fru satt i hotellet och ute på altanen där i vårsolen då. Då hoppade en ren över staketet där också och kom ända fram till nästan till serveringsborden där. För de var liksom tamrenar inne i Svalbard.
Häftigt.
Ja. Och på kvällen efter skidloppet, det var ju lite speciellt, för inne då var det ett supé i sporthallen i Långerbyen. Och norska längd, alltså långloppslandslaget, de visade sina träningsmetoder och bilder från sina långloppstävlingar. Och sen var det dans och supé och underhållning. Och när vi då gick ut mitt i natten då så stod solen högt på himlen alltså. Det var inte bara så att den doppade vid horisonten, utan den stod ungefär 45 graders vinkel från horisonten och upp. Och det var alltså strålande sol mitt i natten. Så då kan man tala om midnattssol, verkligen.
Mm.
Så det här var ju, det här var nog den bästa resa som min fru Gunilla och jag har gjort någonsin. Vi har ju, framförallt jag har ju varit i Norge många gånger, men det här var då den bästa resan av alla. Jag tycker om Norge, och därför så vill jag för dig Elin och för lyssnarna då, så tycker jag denna dag 17 maj så ska vi bjuda på Norges nationalsång. Så vi älskar detta landet.
Kul!
Ja! Thank you.
Ja, Elin Holmberg heter jag och jag sitter här med Pereddy Bjuggstam. Och jag ska... Välkommen.
Ja, men tackar.
Jag ska berätta för dig och lyssnarna om ett sommarminne från 1988 faktiskt. Det handlar om min väldigt, väldigt korta och intensiva sportsliga karriär. Jag var värdelös i idrott i skolan och 88 var jag, skulle jag fylla 12 år. Jag var dålig på i princip allt. Kom en boll farande mot mig så kurade jag ihop mig. Och jag vart alltid vald sist och kompisarna var ju less. Jag kunde ju ingenting. Jag gjorde så att lagen alltid förlorade och sådär. Men jag hittade, 1987 så hittade jag en sak som var liksom min grej. Jag skulle börja med ridning.
Hästar är ju farliga.
Ja, de är ju det lite grann. Men jag tänkte att men det här ska jag hålla på med. Och i Ramsle där min mormor och morfar bodde, där fanns det ett ridhus. Och 88 då, när jag var 12 år gammal, så kom jag på att dit ska jag åka och vara med på ridläger på sommaren. Och jag ska bo där i 2 veckor. Så hur det nu var så hade jag med mig en kompis från Bredbyn. Jag är uppvuxen i Bredbyn. Och vi åkte till Ramsle och installerade oss och kom till ridskolan. Vi var tilldelad varsin häst som vi liksom skulle ha då under de här 2 veckorna. Och min häst hette Pablo. Och det var i princip den segaste häst som någon kan hitta på jorden. Jag skänkla och jag greja och då han ville inte röra sig riktigt. Jag hade många problem med Pablo under de här veckorna, men vi varit väldigt, väldigt goda vänner. Och på morgnarna så har jag, det här är ett litet sidospår, men det är också ett väldigt starkt minne av min morfar som dog 93, så han dog ju faktiskt bara några år senare. Så fixade han ordning frukost till mig på morgonen. Han var uppe ganska tidigt för att han hade ett nikotinsug som nog tvingade han ur sängen, tror jag. Så han var uppe vid 5-6 på morgonen. Så klockan 7 när jag klev upp, då hade han dukat med en filtallrik och så hade han skivat ner bananer i filen. Och så satt han och jag...
Det är nyttiga saker.
Ja, det var nyttigt och bra. Och så fort jag äter det där idag så tänker jag såklart på min morfar. Och så satt han och rökte pipa och cigaretter och löste korsord och jag satt och åt den där filen. Och på den där tiden så var det ju ingen som höjde på ögonbrynen när det satt ett barn och någon satt och rökte bredvid. Det var lite lättsammare då tycker jag. Så vi hade liksom en mysig stund där på morgnarna varje morgon, jag och min morfar. Och jag kämpade på med Pablo på dagarna och var slut på kvällarna när jag kom hem. På lördag så skulle det vara, så skulle de här veckorna avslutas med en hopptävling över hinder. Och det där hade jag ju laddat för. Jag ville ju vinna första pris. För ridning, det var ju min grej, hade jag ju kommit på. Och det kom publik och jag älskade att liksom göra saker inför publik och alla skulle titta på mig och oj, det där var så häftigt. Och Pablo var faktiskt på riktigt bra humör när vi skulle hoppa över de här hindren. Så jag klappades fram och jag hejade på domaren, för det hade jag ju lärt mig hur man skulle göra med ridspöt mot hjälmen sådär. Och drog igång Pablo och han flög över hindren och jag satt på och jag skrek efter varje hinder, hoppa Pablo, bra Pablo, hoppa Pablo. Och det där gick ju bra och det var som att jag fantiserade om hur fantastiskt jag skulle få ta emot de här applåderna sen när jag vann den här tävlingen. Och det var musik i mina öron och så for vi förbi domaren och skulle förbi mållinjen, då tvärstannar han. Och jag glider sakta av hästen över huvudet och ner på backen innan mållinjen. Och för de som kan det här med ridning vet att då är man diskvalificerad. Innan mållinjen, allt kan hända där och det var ju precis det som hände då. Men det här, vi var ju 12 år gammal och vissa var ju yngre än så det var ju ingen som förlorade utan alla applåderade och jag fick ju min sån där rosett va, men den var inte gul eller blå, jag tror att det var de färgerna som var etta va, utan den var silvervit. Men den där hängde ju länge på mitt flickrum och jag bet i det sura äpplet och insåg att ja, det här är mitt öde, lite grann. Så det där är ju väldigt starkt minna, både Ramsle, ridningen, min sportsliga karriär och min morfar då.
Det blev ingen mer sport för dig, eller?
Nej, jag har ägnat mig åt andra saker, men jag spelar golf idag faktiskt. Och det går ganska bra det också, så att det är aldrig för sent att liksom bättra sig. Ja, det är ju 17 maj, jag tänkte bara dra en vits för dig, Pereddy, som jag tycker är jätterolig.
Ja.
Vet du varför norrmännen har med sig en bildörr ute i öknen?
Den har jag aldrig hört förut.
Det är för att veva ner rutan när det blir för varmt. Men jag älskar Norge. Jag är där titt som tätt. Jag har väldigt goda vänner som bor i Bodø. Och jag kommer att spela för er nu en låt av gruppen AHA som var stor på 80-talet. Och här är Lifelines. Tack för mig.
Ja, jag heter Per-Eddie Björkstam och jag sitter här i direktsändning i Radio Nolaskogs och ska berätta sommarminnen. Och i första hand ska jag berätta det för Görel Brattström som sitter mitt emot mig. Ja, välkommen, Görel.
Trevligt, tack så mycket. Jag ska lyssna.
Och då eftersom det är den dag det är, jag kan ju börja med att säga att vi är några familjer som sedan 80-talet har brukat åka, eller dra iväg med båten faktiskt på landsvägen upp till Nordnorge och sätta i den i Atlanten där och fiska. Mm. Och vi har varit där någon vecka, ja, nästan varje år faktiskt sedan dess. Häftigt. Så att vi har fått en viss vana vid att bo där i norra delen av Norge. Och så här, eftersom det är Norges nationaldag, så plockar jag gärna fram en hågkomst från en av sommarveckorna i Nordnorge. Det är ju så att det är väldigt speciellt, särskilt nattfisket i midnattssol. Alltså och ofta är det då vinden har lugnat av och då är fisket som bäst också på natten.
Det låter magiskt.
Och det är lite magiskt på det sättet att landskapet får liksom en skärpa i den här lågstående solen som är oöverträffad. Alltså man kan nästan se granbarren i träden, alltså helt skarpt. Det är fantastiskt. Mm. Och det var en sån där natt här om året då var min gode vän Gunnar Eriksson med och hans tonåriga dotter Åsa ute på Västfjorden då. När Gunnar plötsligt sjönk ihop på durken med kraftiga bröstsmärtor.
Uff.
Och det vet man att det är inte att leka med. Så att det blev ju iltransport då tillbaka mot vår hemmahamn då, Tranöy. Som den hette, där vi hade vårt läger. Åsa som var tonåring då, hon kunde ju använda mobiltelefon. Så hon satte igång och larma på olika sätt med mobiltelefonen. Och när vi kom till bryggan då så stod faktiskt ambulansen redan där.
Mm.
Och Gunnar lastades in i ambulansen och Åsa fick följa med i ambulansen också då. Nu var det ju 10 mil till Narvik, närmaste sjukhus. Och på vägen är det en färja också. Men det hade då räddningstjänsten ordnat så att färjan väntade in ambulansen. Och det gick fort att komma över där i Tysfjord. Och det var full beredskap på akuten i Narvik när Gunnar kom in där. Så att det gick ju. Och för att inte göra en allt för lång historia kan man säga att Gunnar blev ordentligt undersökt. Och Åsa fick till och med ha en egen säng i rummet intill där han blev inlagd. Och nu visade det sig så småningom som väl var då att det inte var fråga om någon akut hjärtinfarkt. Men han fick ligga kvar där i 3 dagar för säkerhets skull. Och till slut blev han ju utskriven då av en välvillig läkare som skrev ut recept på lämpliga mediciner då som han skulle ha för säkerhets skull. Och då säger den där läkaren att ja, jag skriver ut dessa medikamenterna på ett blått kort. Och så förklarar han att det egentligen bara var norska medborgare som fick recept på blått papper. Och då var ju medicinen i stort sett gratis. Men sa han, jag kan icke garantera att det fungerar på apoteket. Och det var hans avskedsord till Gunnar då. Så Gunnar grunnade naturligtvis på det här och han förstod att han kunde ju få svårt med det där med sin norska identitet. Absolut. När han kom på apoteket. Så när han kom dit så lämnade han bara fram det här kortet, receptet. Och,
utan att säga något.
Utan att säga någonting. Han bara sköt fram lappen liksom. Och den här receptarien tittade granskande på honom då. Och tittade en gång till. Och så vände hon på klacken och gick in i kontoret bakom disken. Hon kom snart tillbaka med en något barskare kvinna med hårknut och som liksom övertagade den blå lappen och nu konfronterade Gunnar. Ja, det här går inte så bra för du är ju inte norrman, eller hur? Inte sant? Och Gunnar han samlade ihop sig och så drog han till med det. Nej, sa han, visserligen, det står ju i mitt pass att jag är svensk. Det är alldeles klart. Men om jag känner efter här inne, och så slog han sig på bröstet i hjärttrakten. Om jag känner efter riktigt här inne, då är jag helt och fullt norrman, sa han. Och föreståndarinnan gav honom ett snett leende. Ja, sa hon, men då är det ju grejt med det blå kortet. Då är det ju inte något problem.
Så enkelt var det.
Ja, det är ett sommarminne som har fastnat för oss. Och ibland frågar vi oss, kan detta ha hänt i något annat land?
Nej.
Vad tror du?
Nej.
Gunnar har berättat att han har träffat norrmän i yrkesutövningen. och berättat den här historien. Och möts av väldigt förvånade norska miner. Och de säger då att, är du verkligen säker på att det var i Norge? Säger de.
Ja. Men det var inte precis nu.
Det var inte precis nu, det var några år sedan.
Ja, ja. Ja.
Men nu ska vi i alla fall lyssna till The Beatles. De hade ju en norsk sång, Norwegian Wood.
Absolut.
Och jag har ofta undrat om det var bara för att det liksom, att det blev norskt virke, att det berodde bara på att det var stämde in i rytmen i texten. Det kanske var svenskt virke egentligen, men de döpte om det till norskt virke för att det skulle passa i melodin.
Det har sen både blivit bok och film.
Ja.
Mm. Så då kunde de bytt till svenskt om du hade varit tänkt på det.
Ja. Ja, vi får försöka klura ut det medan vi lyssnar på The Beatles.
Tack ska du ha.
She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the
Hej, jag heter Görel Brattström och jag ska berätta ett sommarminne för Tommy Dickens som har kommit in i studion. Välkommen in.
Tack ska du ha, Görel.
Det här sommarminnet är inte så gammalt, men det har ändå, det har krävt tillstånd av en av deltagarna i berättelsen. Mm. Och det här handlar kanske inte så mycket om honom, det handlar väl egentligen mer om ett av mina tillkortakommanden. Men det är så att under flera somrar i rad så har jag och mitt nu 10-åriga barnbarn Leo, vi har varit ute i Stockholms skärgårds ytterkant på Huvudskär heter det. Och vi har varit ofta på våren och det har varit liksom en premiärtur. Mm. Och det är det här fantastiska ljuset, men det är ju också definitivt kallt. Alltså det är ju kallare ju längre ut man kommer, så där är det liksom skärpa i luften. Och vid det här tillfället, det var i maj och han var 4 eller 5 år. Han kan ha varit 5 år. Vi var flera vuxna och det var flera barn. Och vi satt ute vid bryggan, fast det var ljust och kallt. Vi var påklädda. Åt middag. Och lite olika åldrar på de här barnen som sprang runt i flytvästar. Det har man ju förstås alltid när man är så där på vid vattnet. Och gummistövlar för äspingarnas skull. För de har ju kommit ut och det är mycket orm där. Ja, det var glam och stoj i olika grupper. Det var både barnen och vi vuxna som stojade. Och i vuxengruppen så hade vi en av personerna som var med. En man som heter Nisse. En fantastisk person som ställer upp i alla väder och som man alltid kan lita på. Och när han är med så får man göra liksom vad som helst. Och det har min mamma alltid sagt om denna Nisse. Är Nisse med, säger hon, ja, då är allting grönt och så. Så han är en sån väldigt bra människa. Men han hade då drabbats av Parkinson. Och det här hade han gjort innan han var 50. Så det var ju väldigt olyckligt och tråkigt för honom. Så det var alldeles för tidigt. Men man kan ju också undra när det överhuvudtaget är det lämpligt att drabbas av en sån otäck sjukdom. Det finns ju inte det. Man säger ju ofta, det var alldeles för tidigt. Men det är ju aldrig bra eller roligt att få det. Men hur som helst, han var bra, en sjöman och alert och alltid klok i sina beslut. Ljuset flödar och vi sitter där och gudingarna ljuder med sitt gutturala läte. Det är fantastiskt och barnen fiskar helt fåfängt, får ingenting annat än möjligtvis lite spigg på den här bryggan som är liten, en liten smal brygga.
Nu får du tala om vad gudingarna är, för det vet man inte alla.
Vet man inte, en guding är en ejderhanne. Mm. De har nästan försvunnit, ejdrarna. Det är väldigt lite ejder numera. Jag vet inte var de har tagit vägen. Det kanske finns de i Stockholmsström nu, men inte så mycket längre ut i havsbandet. Men i alla fall så plötsligt så ljuder ett genomskärande skrik. Och det här är ett skrik som innehåller rädsla och kyla. Och vi hör ju alla att det är ett barn som det händer någonting med. Och jag har ju ansvar för ett barn. Mm. Visserligen ett barnbarn, men det är väldigt mycket barn i alla fall. Och Nisse, han har inget barn där, men trots att han är stel och trots att han har svårt att komma igång eftersom han har Parkinson, så är han först på plats. Och jag är precis steget efter, men likväl efter. Jag kan säga att han satt lite närmare, men det är inte riktigt någonting att skylla på. Och det är inte långt, det rör sig om 15-20 meter till den här platsen där barnen befann sig. Och den var ju då en smal och liten brygga. Och barnen som vrålar är naturligtvis Leo, som är då mitt barnbarn. Och han flyter på rygg i sin flytväst i det iskalla vattnet. Och han har liksom i förskräckelsen och kylan lyckats paddla sig lite längre ut än precis när han ramlade ner. Så där man var liksom sträcka sig efter honom. Och Nisse kliver ner på den här stålstegen som är för, liksom förlängningen av bryggan. Och böjer sig framåt på den här lilla stegen. Och då blöter han ner sin telefon och förstör sin mobiltelefon. Men det är en annan historia. Och det blir ett efterspel av det, men han drar i alla fall upp det här barnet. Så att huttrande och frusen och med skallrande tänder och hulkande gråt så hastar vi upp till huset där det i alla fall är lite varmare än ute. Och jag försöker rehabilitera min dåliga uppsikt över den här lilla pojken genom att förklara att jag var precis bakom Nisse och jag skulle precis slänga mig i vattnet efter Leo. Och barnet huttrar och hulkar och fryser och gråter och säger: men mormor, det hade ju inte alls varit bra, för då hade han ju fått dra upp två. Och jag tycker det är så. Alltså vilken total brist på tillit och förtroende som strömmade från den här lilla killen till en totalt tillintetgjord mormor, kan jag säga. Ja. Men han har i alla fall fortsatt att följa med ut på den här premiärturen. Så vi ska göra en sån nu ganska snart, om det vill sig. Men hans lilla syster, som jag har sagt till att alla barn som kommer ut här måste falla i vattnet en gång. Då säger han så här: då kommer inte jag komma ut dit, det vill inte jag. Så vi får se hur det går. Så kan det gå när man ska vara barnvakt. Nu kommer inte alls en norsk musik eller ens en gång en sommarmusik. Utan istället så tänkte jag spela Karl Orffs Ofortuna ur Karima Burana. Och då är det så här. Den hyllar ju både turen och kanske en lyckad sommar. Och sen när jag hade bestämt mig för den, så såg jag att man ska ju visa den här. Den ska ju vara i stan.
Jajamän, kammarkören ska sjunga den.
Ja, kammarkören sjunger den här den 22 maj. Och då är jag inte hemma tyvärr. Men om man är det, så tror jag att det kan vara superhäftigt.
Ja, då gör vi reklam för det.
Ja, då gör vi reklam för det nu.
Vilket datum sa att det var?
22 maj.
Och var är det?
Pingstkyrkan. Söndag den 22 maj.
Det är söndag den.
Så att det skulle jag gärna gjort om jag hade varit hemma. Men då tror jag kanske rent av att jag är på den där ön i Stockholms skärgård. Vi får se.
Thank you.
Ja, hej lyssnare. Nu sitter jag här. Tommy Dickens heter jag med Görel Brattström. Du är kvar.
Ja, jag är kvar.
Mm, här i studion. Och nu ska jag berätta mitt sommarminne och spela min musik. Efter min låt så tycker jag att du lyssnare ska stanna kvar, för då tänker jag avslöja lite grann om årets semesterpratare. Så gör gärna det. Ja, mitt sommarminne, ja. Det är nog det tillfälle i mitt 72-åriga liv då det så här efteråt känns som att så nära döden har jag aldrig varit. Året är 1971. Eva och jag har nyss träffats och flyttat upp till Luleå. Och vi har bestämt oss för att vandra i fjällen, det är juli månad. Det har regnat mycket och ganska mycket vatten sådär. Och vi väljer att gå Kungsleden. Då tar man tåget upp till Abisko och så går man söderut därifrån, från stuga till stuga. Ingen av oss hade egentligen någon erfarenhet av att vandra i fjällen på sommaren. Jag har varit mycket där på vintern, men inte på sommaren. Så jag hade ju alldeles fel packning.
För mycket?
Ja, absolut. Jag hade ett stort tält med galonbotten. Du kan tänka dig vad det väger. Mm. Och luftmadrasser, för vi skulle ju ha det skönt i fjällen. Mm. Och mat för 10 dagar, trots att vi skulle vandra från stuga till stuga. Helt vansinnigt.
Ja, det får man säga.
Men då var man ju stark på den tiden.
Och ingen rådgivare?
Nej, inte alls. Det vill man ju inte fråga. Nåja. Nu ska vi se här. Nu kommer ett meddelande till mig som jag måste läsa. Jaha, just det. Okej, ja. Men du, nu har jag läst meddelandet. Jag fortsätter att berätta. Vi tog alltså tåget upp till Abisko och vandrade iväg mot Singe och söderut. Vi gick ner till Kebnekaise, för det ska man ju göra, till stationen där. Men sen bestämde vi att vi skulle ta oss till Norge. Det är ju 17 maj idag, så jag tyckte det här passade bra också. Vi vandrade då mot väster, mot Hukajärestugan heter den. Och där borta är det väldigt ödsligt. Vi mötte inte en människa. Och sen går man ner mot en stor sjö som heter Sitasjaure.
Det känner jag igen.
Ja, nu kanske du tänker på Sitojaure.
Det kanske jag gör.
Ja, för den går man förbi när man går Kungsleden söder om Saltolakta. Men det här ligger alltså upp mot norska gränsen. En ganska stor och lång sjö. Ett par kilometer bred och några mil lång. Nåväl. Vi kom fram ner mot den här sjön, Sitasjaure, till stranden, och där ligger då en båt. Man ska alltså ro över sjön till andra sidan där Sitasjaure-stugorna ligger. Fortfarande inga människor runt omkring här. Det här är ju nedre änden av sjön, och där snörper den liksom till och blir lite smalare. Det var kanske 500 meter över till andra sidan. Och mitt emellan där så låg det en ö. Jaha, vi kliver i båten med vår packning och jag sätter mig och ror då. Så efter bara några sekunder så ser vi att det dyker upp en man där uppe som kommer samma stig som vi kom. Han ska naturligtvis också över sjön. Så vi vänder tillbaka och för att hämta upp den här lite äldre mannen, och det visar sig då vara en norrman. Mycket trevlig norrman, och vi ror iväg igen då med norrmannen längst bak i båten och Eva i fören. Den där norrmannen visar sig vara vår räddning, ska vi komma till. Jag följer stranden lite grann nedströms då och tänker att jag tar väl och kör nedanför den här ön över till stugorna. Efter ett tag så får jag ju då köra lite ut där, ro ut över vattnet, och då börjar det kännas lite konstigt i åren. Alltså den drar neråt, den här båten. Och jag ro på hårdare och hårdare, får ta i allt vad jag orkar.
Det är strömt.
Ja, det är helt enkelt strömt. Och jag får vända fören uppåt och ro mot den här strömmen då, för att inte vi ska glida allt för mycket neråt. Och jag får ta i allt vad jag orkar. Alltså jag var spinke på den tiden och smal. Men jag var faktiskt väldigt stark i armarna. Jag minns bara en som egentligen har vunnit över mig i armbrytning. Och det är Myggan Uddebom, han som var svensk mästare.
Du har inte träffat Heidi på den tiden?
Nej, det hade, hon fanns inte då. Nej. Men det var inte så att jag var svag, utan jag orkar faktiskt ganska mycket. Men efter ett tag i den där strömmen så var mina armar som nykokt spaghetti. Jag kunde helt enkelt inte ro vidare. Vi fick snabbt byta plats, norrmannen och jag, och han fortsatte. Han hade då friska armar och kunde fortsätta. För nu såg vi ju vad den här sjön slutade i för någonting. Du vet det där, det var alltså som man ser på Kalanka-filmen. Okay. Så här, vattnet försvinner över kanten så här. Mm-hmm. Så vi var verkligen i mycket kritiskt läge. Men norrmannen då, han lyckades ta oss vidare över till andra sidorna och vi kunde rädda oss på andra stranden vid de här Sitasjaure-stugorna. Och på kvällen så gick Eva och jag ner och tittade vad vi hade kunnat hamna i. Och det var mycket riktigt en rejäl fors ner över från den här jättestora sjön.
Men fanns det ingen varning om det här?
Nej, jag är helt förundrad över det alltså. Men självklart, om man inte hade varit så dum som jag, så skulle man ha rott ovanför sjön. Det var tydligen helt ovanför ön. Ja. Ja. Då var det inte alls på det här sättet.
Nej, men det kunde man ju åtminstone fått en liten hint om.
Ja, man tycker ju det. Eller också missar jag informationen. Inte vet jag.
Det var på norska kanske.
Det var i Sverige det här.
Alltså.
Ja. Ja, sen har jag ju gått in och tittat på Google Maps hur det faktiskt ser ut idag på den här sjön. Och nu ser jag ju att nu är det en jättestor damm som är byggd tvärs över där. Så den här risken, den finns inte längre.
Nej, det, alltså det var så bra fall som gjorde en damm. Ja.
Ja, nu är det en reglerad sjö. Nåväl, vi fortsatte ju på den här sjön med turbåt upp över och in i Norge. Och sen kunde vi vandra ner till havet och ta båten till Narvik och åka hem den vägen. Jaha. Så att allt slutade ju lyckligt.
Och packningen blev lättare och lättare.
Ja, men det var ganska mycket när jag kom hem också. Mm. Galonet försvann ju inte från tältet.
Nej. Och kanske kläderna blöta.
Ja, så var det med den saken. Nu ska vi alltså spela en låt här och det blir då Alexander Rybak tror han hette som sjöng den här låten i, han vann Eurovision va, för några år sedan med Fairy Tale och det är ju Fairy Tales vi har berättat här också.
Ja.
Men stanna kvar för efteråt ska jag avslöja lite grann om semesterpratarna.
Mm, vad trevligt.
She was my
Ja, det var alltså Alexander Rybak som sjöng och spelade Fairy Tale. Och därmed har jag så lyssnat på alla sommarminnen för denna gång. Och nu ska jag tala om för dig lite grann om vad som händer i Radio Nola Skogs framöver. Läs spalten i sjuan på sidan 7 som vi samarbetar med. Där står ju vad vi ska sända för någonting, och där står också hur du kan lyssna på tidigare sända program på podden på internet alltså. Ja, vad händer då den närmaste tiden? Jo, kommande söndag ska Karin Bergström samtala med Kristina Stålnacke om kreativt skrivande. Och på tisdag om en vecka, då kör vi en repris på Gun-Marie Östlunds, alltså Gunsans, semesterprat från förra året. Dels för att det var ett bra program, och dels för att påminna om att snart så har vi årets semesterpratare på gång. Du kanske minns att vi förra sommaren fick en skarp skrivelse från Sveriges Radio som bannade oss för att vi använde ordet sommarprat. Det har de nämligen skyddat. Och vi är ju väldigt stolta för att Sveriges Radio känner hotet från Lilla Närradion i Lilla Örnsköldsvik. Så råkar jag säga sommarpratare, så är det en ren felsägning. Det ska vara semesterpratare. Hur som helst, i juli startar vi semesterpratare varje dag i juli, som sänds 4 gånger varje dag och repriser alla dagar i augusti. Och vilka blir det då? Ja, lite hemligt ska det ju vara tills de presenteras i ÖA och i sjuan. Men jag ska avslöja några stycken. Vad sägs om, och nu har jag en kort paus här som de har på Eurovision också. Anders Ingvarsson, chefredaktör och ansvarig utgivare av bland annat ÖA. Och vad sägs om Maria Meidell, läkare och legendarisk konferencier på Nota Bene's adventskonserter. Det skulle inte förvåna mig om hon har lärt sig hela programmet utan till som hon ska läsa upp. Och vad sägs om Kjell Berggren, utflyttad stadsplaningenjör som liksom jag har förbättrat eller försämrat staden med planering. Och vad sägs om Ulla-Karin Nyberg, välkänd psykiater från Karolinska institutet och uppskattad föreläsare om hur man förebygger självmord. Och vad sägs om Emil Källström, riksdagsman för Centern, sexigaste ekonomisk talesman för Centern har jag hört att han ska vara. Och vad sägs om Valentina Lisana Wallner, hockeymålvakt för Modos damer. Jajamän, det var några exempel. Och till hösten kommer vi igen i Radio Nola Skogs med nya program. Alltid 9 på tisdag och på söndag. Och vi fortsätter med de välkända industripratarna, och vi kommer också starta med vårdpratarna i höst. Och så kommer vi att presentera det ganska nya senioruniversitetet i Örnsköldsvik i ett program. Men nu vill jag önska dig som lyssnar en riktigt skön sommar. Hej då!